när de målar upp en sån här boomer-referens från tv-reklam om Duracell-kaniner, ligger såna här liksom döda kaniner med cymbaler bakom ganacher som bara fortsätter springa.
Can Manchester United score? They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! It's brilliant! Marcus Rashford! Oh, glorious! That is a special one! It's Becker!
Din favoritpodd dundrar igång så där gött som bara den kan. United-podden, podcasten som du inte visste att du längtar efter, är tillbaka vare sig du vill eller inte. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi är tillbaka efter en sju helvetes skön segerjävel mot mega antagonisten Liverpool. Hur gött mår Micke då, tror du, Gustav?
Uff, vilken fråga. Ja, Micke mår fantastiskt. Vi har varit positiva länge, men jag tänker att både han och jag får egentligen vatten på vår kvarn här när vi får lite positiva av rätt anledningar. Så Micke mår kanon alltså.
Och Gustav, hur bra med han tror du, Micke?
Nej, Gustav, han ligger alltid på sin vanliga positiva nivå, så det känns som att han inte är så konjunkturkänslig där, utan med sitt smått galna världsbild där han själv alltid står högt i kurs, så ser han ut att vara bra.
Alltid högkonjunktur hos familjen Kulle, så är det faktiskt.
Och i Kassa Fröberg, hur bra står det till här, tror ni då?
Ja, men det är ju alltid stabila 2+. Du är ju poddens Erik Niva. Det är varken mer eller mindre.
Idag är det 2,1+, Bavre.
Uff. Ja, då slår radan i taket alltså. Nej, men det är vilken jävla helg. Det känns som att man vill inte förta att det bara var United, men det var två bra resultat för oss också. Jag var på nere i Fulham faktiskt, hamnade i en jävla stor svensk grupp med säsongskortsinnehavare och såg Fulham hjälpa oss lite i ligastriden här i lördags. Och sen så lite andra bra fotbollsresultat som trillade in här under helgen. Så det var en jävla kanonhelg. Så här glad är man sällan på en måndag.
Jävla stolpe in. Alltså allt går ju, det är total hybris skulle jag vilja sammanfatta helgen.
Ja, så när som på två stycken var bortdömda mål för West Ham, för att de skulle ta alla tre poäng mot Aston Villa. Men kanske, ja, annars var det nära, men det var ju fan. Ja, vi ska inte klaga en sån dag som det här, va?
Nej, det ska jag verkligen inte göra. Micke, hur har det varit på jobbet? Har det varit lite skönt tugg med någon Liverpool-kollega eller dylikt?
Alltså, det roliga är ju att naturligtvis var jag inte på kontoret idag. Jag var på väg på en liten konferensdag. Men nog fan fanns det ett par Liverpool-supportare där också som jag var tvungen att stämma av lite med. De var inte lika nöjda med mig. Och chattgrupper och såna här saker. Konstigt nog var det mycket har tystat notiser och såna märkliga meddelanden i just de grupperna. Men jag har verkligen spridit mitt hat och min kärlek, hur man nu vänder på det.
Konferensdagar ogillar du inte? Det är lite Micke 227 konferensdagar om året Martinsson. Det är det ändå, eller?
Det är ruskigt on-brand mig alltså. Där är jag stark.
Ja, där trivs du.
Mycket V6 och vattenkammat på morgonen där.
V6 och vattenkammat. Ja, där har vi dig.
Ja, vi ska inte gotta oss för mycket och gnida in det alldeles för mycket. Jo, det är klart vi ska. Micke, har du pratat någonting med vår senaste gäst Robin Bylund, eller? Han var ju väldigt sugen på att komma tillbaka efter senaste avsnittet.
Ja, jag tänkte till och med att jag fick idén att göra det extra officiellt. Tack till Fabian Jalkemo, vår första gäst, som inspirerade mig till att helt enkelt påminna Robin genom vårt officiella United-podd-konto. X-konto heter det ju. Vi ville stämma av lite och jag försökte stämma av med Robin, men fick inte så mycket mer tillbaka än, ja, jag vet inte vad det var. Det var en slags självmordstankar, såg det ut som, kom tillbaka mest. Men det var lite kul, bra timing på just Robin som avslutade ju sitt gästavsnitt hos oss med att säga att han gärna kom tillbaka och citat gick igenom allt efter deras eventuella 4-0-seger. Men så blev det ju inte, så det känns lite extra kul.
Man har inte svarat sen. Jag försökte ringa och messa. Får inga svar från Robin eller?
Nej, inga alls faktiskt. Sen var han tydlig då, jag lyssnade faktiskt på Rule Britannia här i morse. De var väldigt tydlig med att han bröstade det här. Men man hörde ju mellan raderna att det var en hårt pressad Frilund.
Gustav, hur är du som supporter när den här typen av mäktiga segrar tas mot den värsta rivalen? Hur många procent av det är ren och skär glädje och så över att du själv och ditt lag har liksom vunnit? Och hur mycket att du gottar dig åt rivalens missar?
Ja, men jag är nog ganska oskön, men jag är oskön i alla lägen tror jag, oavsett om det går bra för oss eller dåligt. Jag känner jag får ingen bra feedback från motståndarfans, så det är inget nytt. Men i ärlighetens namn, och det här, jag är nog en av de fotbollssupportrar som hatar minst i form av motståndare. Jag har saker jag verkligen inte gillar och jag sätter ner foten för, men i grund och botten så är det bara kärlek till United, så jag är inte så mycket för att hata andras framgång eller att det går dåligt för andra. Utan det skulle vara typ City och såna här Qatar-satsningar som jag är allergisk mot. Men allt annat är det bara United-kärlek, så det är det enda jag fokuserar på.
Så av 100% glädje den här gången var 99% till att United vann och inte till att Liverpool förlorade?
Cirka där med 4 decimaler, så är det.
Ah, okay. Och Micke, hur fördelar du dina procent av sån här Juve-seger?
Alltså jag kommer ifrån konstigt nog väldigt, väldigt många Arsenal och Liverpools kompisar. Så jag kommer ifrån och har varit vidrig som fan genom alla år. Men
det har man svårt att se, Micke, du. Säger jag ironiskt där borta.
Sen har jag ju backat tillbaka in i gruvan liksom. Nej, men det är klart att jag passar på lite grann. Framförallt så när man ställer sig på höga pedestaler, då älskar jag att riva ner dem. Så att där är jag ju snabb fram och man får faktiskt passa på lite. Och det var ett väldigt bra tillfälle tycker jag att skicka på Liverpool några smällar. Så låt mig säga då att jag är 80% glädje och 20% hat. Det har jag stabilt i mig.
Ärlig fråga, vi har två svenskar. Jag gör en sån live-reflektion här när du sitter och pratar om det. Och att jag bor här i England, att jag upplever att så är jag inte riktigt på samma sätt när det gäller den svenska fotbollen, när man växer upp i den, med sina rivaler. Det är klart att man har sina, jag är stockholmare och har mina derbyrivaler som jag inte vill ha någon framgång förstås. Men jag känner lite här i England, så jag har ju kollegor som kommer från Liverpool eller kommer från Manchester eller kommer från Birmingham etc. Liksom jag känner inte riktigt att man har samma, det här att man missunnar varandra på samma sätt. Det är klart att det finns ett jättehat och samma, liksom, samma som vi har, men jag vet inte, upplever ni ert svenska supporterskap att ni har samma det här, nej för fan, vad som än händer får inte Liverpool vinna, vad som än händer får inte Arsenal vinna. Känner ni att ni har det i ert svenska också?
Får nog du svara på, Micke, du som har dina blåvitt rötter, hur känner du det?
Nej, alltså där är det ju lite skillnad. Alltså blåvitt AIK då, som är den naturliga antagonisten eftersom Gais är lite diskvalificerad och Häcken räknas som en slags nyhet i tvålavdelningen på ICA liksom. Så nej, men AIK, där ser man ju svart liksom, och det har varit mycket rivalitet mellan klubbarna, och Malmö har ju svävat upp på senare år som man ogillar rent av. Men jag skulle säga att det beror på vilken kontext i den här lilla bubblan som vi ändå tillhör, om man ska kalla det podd Sverige, så är det ju väldigt, väldigt mycket fokus på det här hat mellan olika supporterfalanger och sådär. Så att jag vet inte, jag tycker väl att det är mest en konstruktion för att det blir extra innehåll på något sätt. Det finns ju någon dimension i det med, men för egen del så är det, kokar jag ner liksom hatet, om man uttrycker sig så, till väldigt, väldigt få klubbar liksom, som jag känner att jag vill, alltså om vi slår Aston Villa med 5-0, så är det inte så att jag letar upp Aston Villa supportrar och hånar liksom. Det ger ingenting.
Nej, lite konstruerat kan jag tycka att det kanske känns. Men jag vet inte, det kanske känns en distansgrej att när man är lite längre ifrån och alla har valt sina klubbar på något sätt, eller kommit via modersmjölken eller tipslördag eller vad allt kan vara, att det blir lite, man ska få en extra skjuts. Det måste vara att man också ogillar någonting annat väldigt, väldigt starkt för att få lite extra skjuts i det. Men jag vet inte, jag har bara snabb reflektion, jag upplever inte riktigt att det är på samma sätt här borta.
Nej, vi måste ju höra din procentuella, om inte du har något att säga där om Gustavs resonemang, Adam. Hur ligger ditt procentuella kärlek kontra hat? Men mycket mer åt Gustavs håll i grunden. Jag har alltid haft svårt för det här med häcklandet. Sen har jag absolut haft min beskärda del av det. För ett gäng år sedan när jag liksom brann till allra mest under den perioden, så kan det vara 5 år sedan kanske, då var den procentskalan kanske lite mer att man kunde gotta sig åt andras misär. Men i grunden är jag inte jättemycket så som varken person eller i mitt supporterskap. Så det är ju det är främst glädje åt mitt egna lag eller sorg åt mitt egna lag när det går åt skogen, vilket jag har gjort alldeles för ofta det senaste. Och då blir det ju att det blir extra mycket glädje och fokus på den glädjen som faktiskt dyker upp när den väl gör det, typ som igår. Och därför kan jag bli så här, och det vet jag, ja, jag förstår för att det blir så, men jag kan störa mig på det lika mycket varje gång när supportrar till andra lag liksom ska komma och trycka ner den här support, för man är glada efter en sån här seger med att ni är ändå sämst och ni kommer säkert ändå inte vinna titeln och så vidare. Liksom, det var bara en FA Cup kvart och Liverpool kommer vinna ligan och ni kommer liksom säga ja. Men här och nu så har United haft en pissäsong och det är kanske det största enskilda glädjeämnet på hela säsongen. Tror fan att man ska få trycka ur sig all den glädje som man inte har fått upphov för på hela säsongen. Och det är typ sånt jag vänder mig mot mest, än att folk ska liksom hetsa på andra vis, utan det är att folk ska försöka trycka ner och att man inte får vara så glad åt en seger som vissa är åt sina håll.
Nej, och det är precis det där jag känner, att liksom någon kille från Västervik ska komma och säga till mig att så här, kolla vad bra Arsenal är. Så, liksom, jaha, okej, vad ska jag göra med den informationen? Liksom, det känns lite krystat.
Alltid det här, den lilla blicken från storstaden när du droppar någon landsort.
Var ligger Västervik? Ytterkant? Jag vet inte.
Jävla skit på landet. Man
vi har precis tittat på vår procentuella, vart våra lyssnarbas finns, så jag känner mig safe på namedrop av Västervik.
Du tror inte vi tappar så många lyssnare då?
Om det finns någon där ute, ber jag om ursäkt. Fortsätt lyssna. Men annars känner jag en Adam som, vad sa han, gottar sig åt andras misär. Den killen vill man ta en öl med, känner jag. Det känns som en bra kväll.
Ja, då får du fan ligga i och gräva djupt, men vi kanske kan jobba fram den sidan av mig någon gång igen, någonsin. Och jag lovar i så fall att jag sparar den till jag tar en och annan enhet med dig. United smaskade till Liverpool i en satans holmgång på Old Trafford, och vad passar då bättre än att kasta oss rakt in i veckans bajsmicke och spela betygen på matchen?
Ja, och den här veckan föga överraskande så blir det inget så mycket bajsmicke av det, utan jag kommer att välja att hylla här, välja kärleken, och jag har valt ut 3 stycken spelare. Det var lite svårt tycker jag, men ändå 3 spelare som jag tycker levererade över förväntan och över hela lagets fantastiska insats, som jag ändå väljer att säga i det här lite mer hybris-tillståndet jag befinner mig just nu.
Härligt, då börjar vi på tredje plats och så jobbar vi oss uppåt.
Ja, och som sagt garderar jag mig med att det här blir liksom lite personligt och mycket känslor i det här, så jag vill lyfta väldigt många spelare, men jag kokar ändå ner till de här 3, och på tredje plats så har vi vår skotska ånglok, stridsvagn, jag vet inte vad det är, B52, du kan bara kasta in vad som helst, men väldigt mycket bränsle i den där tanken igår, och det var som någon konstaterade, jag minns inte vem det var som sa det, någon på Viaplay som sa att man ser ju hur mycket just Scott McTominay älskar att spela såna här matcher, och det gjorde man verkligen, för det var helvete vad påslag han var, och det säger jag inte bara för att han håller sig framme på sitt mer patenterade sätt och bara trycker in fan och hans mormor i målet, bolljäken ska in, men eller bilderna på slutet när han knappt kan gå och ändå tar en mängd maxlöpningar och nära att göra dels ett mål till i första, och så är han, fläker han sig fram på ett inspel och är nära att stöta in den om det är från Garnacho det kommer. Och sen spelar han ju fram Rashford. Alltså, det räcker att säga det, men utöver det så gör han en typisk McTominay-insats när han kommer rätt i matchbilden. Så han är på tredje plats för min del.
Känns också som att det var en matchbild som där han är som allra bäst. Vi har sett det några gånger genom åren. Vi har ju någon Leeds-insats och ett par liksom matcher till där han fullkomligt har briljerat med utefter sina förutsättningar. Det är inte så att han är fullkomligt dominant i spelet med boll och spelet byggnaden, men utfallet av alla hans egenskaper i den här typen av matcher blir ju otroligt slående, och det är bara att lyfta på hatten för att
att han presterar på den nivån och någonstans också att vi har lyckats behålla honom i en trupp där han kan känna sig, jag har ingen aning, men det känns som att han ändå är rätt tillfreds med liksom den rollen han har just nu, där han inte är gjuten i elvan. I perioder blir han det, kanske på skador, liksom, av skademässiga anledningar, men att han också finns där liksom, att roteras och användas i den här typen av roll, för då är han kanon att ha. När han blir den spelaren som vi ska bygga kring, nej, men här superbra, och mot Liverpool när matchbilden är så här öppen och det vågar fram och tillbaka, då är han ju mer eller mindre som handen i handsken.
Kan vi inte sluta liksom håna Scott McTominay och ge honom skit? Jag tycker han har fått mycket skit genom åren, och jag tycker han är en sån jävla gedigen truppspelare. Extremt stort hjärta, extremt stor karaktär. Han är absolut ingen världsspelare, men precis på den här nivån är han jättebra. Och han har såna här matcher när han sticker upp och är asviktig för oss. Jag tycker helt enligt planen att vi sätter honom på en tredje plats. Så stark start, Micke.
Ja, jag skulle vilja bara lägga till där då att vi har liksom både Bojan och så har vi våran poddens Bojan Mackan som utan att kasta Mackan under bussen för mycket är alltid ska ha det till att vi kan inte ha en sån spelare i ett lag som har titelambitioner. Jag skulle säga att det är skitsnack. Det är en truppspelare. Jag håller med.
Ja, men som startspelare är det ju ett problem liksom, men inte i en trupp.
Jag håller med, skulle säga det liksom att McFred spelar på centralt mittfält och man bygger United utifrån det köper jag, men han har sin roll, så att det tror jag vi är överens om allihopa. Säkert Mackan också. Men
ja, men jag tror inte han har ställt sig mot just det, men skitsamma som du säger, vi kliver till andra platsen.
Ja, och där det hänger ihop lite med första platsen, men ni får se vad ni säger om det här då, men det finns ju, ni vet, det finns vanliga batterier och sen har ni Duracell som man trodde var bäst. Men det räcker ju inte riktigt mot Alejandro-batteriet som uppenbarligen har 300% mer kapacitet än Duracell. Alltså det var helt otroligt i vilken galen omfattning han tar maxlöpningar. På slutet av förlängningen. Men liksom en vanlig spelare, folk håller på att ramla isär. Då fortsätter han bara ånga på. Visserligen är han ung och stark, men det var otroligt vilka maxlöpningar, och framförallt hemåt också för att fånga upp den här galna Hawaii-matchen, fånga upp de här Liverpools ytterbackar och Liverpools yttrar för den delen. Alltså han var överallt, och så får han sätta dit en assist också såklart på slutet, men Garnachos insats är otrolig tycker jag ur ett löpmeterperspektiv.
Det är den verkligen. Och det ska bli ett intressant att se vem på första plats, för Garnacho är min etta. Men bara kort, Gustav, för att stanna vid Garnacho, vad säger du om hans otroliga insats och framförallt löpkapaciteten? Man blir banne mig mållös att han typ gör maxlöpningar hela vägen till minut 120 och lite där till.
Han är fantastisk. Jag tycker han har varit på uppåttrend egentligen under hela säsongen och verkligen hittat rätt nu i sin roll, och även när de skiftar lite kant med Rashford. Jag tycker att det är så jävla kul att se vilket jävla sparkapital vi har där för framtiden. Och sen så tycker jag det är en bra bild på något sätt när de målar upp en sån här boomer-referens från TV-reklam om Duracell-kaniner. Det ligger såna här liksom döda kaniner med symboler bakom Garnacho som bara fortsätter springa. Det var liksom senast jag var hemma och tittade på linjär tv i Sverige, då var det de reklamerna.
Ja, där ligger de, Bradley och Van Dijk och döda kaniner med symboler.
Så är det, ja, du ge oss en etta då, vi kan inte hålla oss mycket.
Nej. Nej, och det här tänker jag, gör en liten shout för svenska fans här. Jag ansvarade för betygssättningen igår efter matchen, och jag citerar såklart mig själv här. Det får man ju chansen
göra. Fan.
Nej, men då istället för att jag hittar på något nytt så låter det nämligen så här då. Amad Diallo. Ivorianen har väntat tålmodigt på sin chans och kunde inte ha valt ett bättre tillfälle att presentera sig på den absoluta världsscenen. Avslutet håller högsta klass. Att tröjan åkte av och renderade ett rött kort kan vi ha överseende med. Avgör man på övertid mot Liverpool på Old Trafford så blir det högsta betyg. Han fick alltså en 7 av mig. Det är likhetstecken med George Best. Och så ligger det till. Så Ahmad får den här jävla ettan i veckans bajsmycke.
Vad säger du, så kan man få högsta betyg när man spelar så pass lite som Ahmad gör? Retorisk fråga, men kan man nu?
Nej, det kan man inte. Jag tycker inte att han är bäst i en sån här jätteinsats. Men det är ju fantastiskt kul. Vi satt ju och avhyvlat honom de här senaste veckorna lite. Och det är kul att han får komma in och göra det här avtrycket. Men jätteenergi och gör ju ett jättebra inhopp. I slutändan är det som får vägen att rinna över, så vi får vinsten på vår sida. Men nej, jag tycker nog faktiskt båda herrarna före ändå förtjänar en högre plats för sin gedigna 120 minuters insats.
Jag håller med, men det jag vill ha sagt gällande det här med att han drar sig tröjan och får sitt andra gula och ett rött kort på grund av det. Jag väljer att rikta noll kritik mot det och ser det snarare tvärtom, som att det bara lyfter hela liksom berättelsen kring den här matchen som vi förhoppningsvis kommer ändå få anledning till att återvända till x antal gånger under våra supporterskap i resten av livet på ett eller annat sätt. Jag hoppas i alla fall. Och då blir det en extra liten krydda till alltihop att det också hände. Så jag väljer att se det på det sättet, att det var fan med bara mäktigt och ikoniskt istället än någonting annat.
Karaktärsbyggande. Jag tror inte vi har haft det förut. Har vi haft någon som har fått ett gult kort och åkt ut för att ta av sig tröjan i er United-historia? Jag tror inte det faktiskt.
Jag minns inte det i alla fall. Det här skulle vi verkligen haft Mackan som hade dragit upp den rätt ur öven, men jag har ingen aning.
Nej, jag har inte den heller. Det känns som att, jag vet inte när regeln kom, men för det var ju inflationer där när alla skulle sitta av sig tröjan. Det kanske var 15 år sedan regeln kom eller något. Det är lite svårt att backa bandet och undra vad liksom grabbarna gjorde där på 90-talet. Det var inte så mycket rycka tröja. Gick inte de så stora? Så det var ett tag som ett jävla tremannatält mot tyranéer med pinnar och all möjlig skit. Det tar ju en stund liksom.
Ja, om jag säger att jag vill ha in Diogo Dalot på den här listan, ja. Vad säger ni då?
Jag kan säga att jag köper det. Men jag tycker väl att du har en bred pensel när du föreslår det. Det är ju en otrolig säsong han gör och man blir lite färgad av att han var och varannan match mest hela tiden håller en väldigt hög nivå, och det blir ju knappast mindre när han visar så mycket känslor och på alla sätt har ledaregenskaper. Och ja, det är en för jävla fin högerback vi har, eller han kan vara vänsterback också, men han är där och hugger bakom, ja. Skulle jag säga.
Alltså, vilket jävla brainfuck det var, experimentet att Wan-Bissaka springer runt i någon sån här liksom inverterad ytterback från vänsterkanten. Där känner man såhär, den kom från ingenstans.
Ja, det gjorde han verkligen. Men jag gillar ju verkligen Dalot i den rollen. Han är så otroligt viktig och nätt i speluppbyggnaden när han kan ta emot bollen typ mitt framför egen backlinje, mitt framför straffområdet, var som helst på planen egentligen, och han reder ut mer eller mindre varje situation och United kan starta anfall därifrån. Vi har sett det, jag tycker det har byggts upp successivt under säsongen, och i många delar av spelet så fungerar inte United, men just den delen har han varit en jättenyckel i, och förhoppningsvis är det någonting som oavsett vem som tränar laget framöver, att man kan dra stor nytta av hans otroliga spetskompetens i just det avseendet. Så jag vill lyfta upp honom lite extra, men jag håller med dig mycket om att det kanske blir att man också gör det för att ta mer eller mindre varje match är så jäkla bra nu, och då vill man kanske också lyfta någon annan som inte får sin tid i rampljuset lika ofta heller. Och där kanske vi på tal om det ska lyfta upp en André Onana som jag sett att vissa vill kritisera lite grann kring ingripanden vid något av målen, men jag tycker att han står för en riktigt, riktigt bra insats istället.
Håller helt med. Max oflyt, eller? Är inte det? Jag tycker så här, två stycken jävla styrda skott som de ändå får in. Och visst, Liverpool spelar bra och förtjänar väl sina tre mål ändå, får man väl säga. Men det är ändå de målen som de gör, är ändå, får man köpa en trisslott att man får precis den touchen på båda de två.
Ja, alltså jag vill bara passa på här. Jag har blivit anklagad för att vara positiva Micke i Rule Britannia podcast. Nu får vi tar vi en liten sving mot den negativa Fabbe, som vill ha det till att Onana ska ha en av de här otroliga lottomålen som Liverpool får in. Alltså det är bara att titta på det första skottet. Väldigt bra avslut att ta för McAllister, men det är din otrolig touch på, som ändrar bollens riktning med 1,5 meter på så nära håll. Hur fan ska han hinna dit? Liksom, han är på väg, vikten på ena foten. Och det andra målet är ju helt absurt från Elliot. Liksom tar på, kommer inte ihåg vem det är i första läget.
Eriksen
och så tunnel på Maguire. Alltså, vad är det för typ av, kan du räkna ut det i decimaler liksom, hur omöjligt är målet är, Gustav?
Ja, det är högst omöjligt.
Hur fan ska han ta dem? Det, så jag håller med, hon är bra.
Ja, han går förklarat klart. Men det är du som gör listan, Micke, så vi får helt enkelt bara rätta oss efter det, men du har fel. Det var också smått absurt sättet som United avslutar den här matchen på, där Maguire är typ enda mittbacken och han samtidigt spelar anfallare och Eriksen och Bruno står längst bak och bara måttar bollar. Det är bland det sjukare man sett, och att det också så här håller hela förlängningen ut, att United ser till att vinna på det sättet, jag kan fortfarande inte greppa det. Micke, du som gillar att tänka ut och vad ska man säga, nysta de här taktiska dragen, vad säger du om det?
Nej, men då skulle jag faktiskt vilja skruva tillbaka till matchplanen, för vi kanske kommer in på det lite senare om inställningen, andra tidigare tränares inställning till matcher mot större lag, framförallt på hemmaplan. För det var ju ett framåtlutat United som vi såg, och det var ju också en press som hängde ihop på ett annat sätt och fick ju bett på Liverpool, tycker jag, åtminstone den första halvtimmen. Så var det ganska tydligt att laget hängde ihop mer. Vi såg att backlinjen stod lite högre upp. Och vi fick ju ordentligt träff på Liverpool. Och det har vi snackat om tidigare. Att det finns ju bara två sätt att slå Liverpool. Antingen så gör du köttmur och hoppas på en chans. Eller så kliver du upp på deras backlinje. För det där är deras svaghet. Och jag tycker vi utnyttjade det fram till en 40 minuter ungefär. Så det var en oväntad offensiv start från Ten Hag. Sen vad som hände sen, det var ju precis som att aha, here we go again på något sätt.
Ja, på alla sätt. Andra halvlek tycker jag är sådär och nej. Men det är också rimligt när man möter ett lag av Liverpools kaliber att vi inte kommer vara det bättre laget hela matchen. Men se till att ta vara på chansen. Anthony ska absolut nämnas här. Vi har mycket skit han har fått, men vad bra gjort han gör det. Och sen i förlängningen så kommer alla de här galna liksom bytena i jakt på mål. Och det är så här, oavsett vad den här matchen ger, att vi kanske åker ut mot Coventry, gud förbjude, i semin. Men allt kring den här matchen kommer jag alltid minnas på något sätt i min supportskap United. För den hade så otroligt många ingredienser som också typ aldrig inträffar. Och det var fan unikt och otroligt.
Jag tänker, det här är inte ens liksom en United, en av våra bästa liksom matcher eller minnen eller FA-cupminnen. Det här är en av de bästa matcherna i FA-cupen, tror jag. Alltså rent krasst. När jag kommer gå till historien så är det en av de bättre FA-cup-matcherna på väldigt, väldigt länge.
Så är det ju.
Ja,
ja, kör. Jag skulle bara in och tröska i det sjukaste bytet jag har sett, tror jag. Men
kör.
Jag går in i... Gustav zoomar ut och liksom skapar liksom en historisk kartbild över det här. Sätter in i kontext och jag vill in och zooma in i ett byte.
Ner i nässlorna. Ja,
vad är det som pågår? Jag vet inte om Victor är skadad eller det, men i 150 minuter, alltså paus i förlängningskvartan där, då gör Ten Hag bytet Lindelöf ut Mason Mount in, och alltså reducera backlinjen till två backar. Och sen flyttar upp Maguire. Alltså det, vad är det som pågår där? Det är vilda västern på riktigt. Det är fan gamla United. Det är fan, jag fixar Alex vibbar. Vi bara kastar upp allt vi har och går och försöker knocka motståndaren. Och det gjorde
du, försöker jag ta oss upp igen då. Nu när du säger det, en reflektion jag hade från det här. Det kändes som att det var gamla Old Trafford också för första gången. Att det var det här liksom, jag vet inte riktigt hur. Det kändes som att den här matchen höll på att bli en vanlig match där första halvtimmen av andra halvleken och så här, de kommer väl vinna med 3-1, 4-1 liksom. Det här kommer inte bli något vi minns. Men så fick vi den där gamla liksom, drömmarnas teater, Theater of Dreams. Det bara liksom, det började gå igång den där stämningen igen. Och helt där på slutet, liksom, även när vi hade kvitterat, så kände man att så här, fan, det är vi som ligger på här. Fan, Lindelöf är uppe i en jävla yttermittfältsroll här och liksom bara kör nu. Och jag vet inte, det är liksom det gamla United. Det var så jävla härligt att se. Jag kände att jag fick så extremt mycket ny United-energi från det.
Har ni sett bilderna på den ungen som står liksom, jag tror det är vid 4-3 målet, ungen som alltså gråter mer eller mindre. Jag får fan gås när jag tänker på det, för det är liksom, vad ska man säga, supporterskapsglädje i sin absolut renaste form.
Ja, det är också något kallt där, att vi snackar om en man som tar av sig tröjan, drar ett rött kort, går rakt ut i omklädningsrummet, men han ger också bort sin tröja till någon jävligt lyckligt lotta där innan han svänger av. Det är snyggt.
Underbart.
Ja, det ska han verkligen ha. Det ska han verkligen ha. Jag vet, Micke, att du vill ta vid kring saker som sades efter matchen. Och det var inte så att du höll igen med orden tiden du ville prata om via Playstudions insats.
Nej, det vill jag verkligen inte göra. Alltså, jag har ju, en del säger att jag bedrivit ett slags korståg mot medias, tycker jag då, sjuka United-narrativ. Och jag har svingat mot CL-studion och United var där, då kanske jag hade lite mindre för det eftersom United åkte ut med buller och bång och förtjänade all kritik. Men det är liksom grundinställningen om att här har vi ett lag, en jätte på dekis, och då ska vi nagla fast narrativet i att allting är katastrof och när United vinner så är det bara tillfälligheter. Och precis det narrativet har ju till och från funnits i den här Viaplay-studion, och där har ju de flesta experterna naglat fast sig så hårt i den här Ten Hag out-hörnan så att de kan ju inte vända nu.
Hjälp den oinitierade här. Vilka satt i Viaplay-studion?
Ja, nu var det Fredrik Ljungberg och Jonas Olsson. Och Fredrik Ljungberg är ju gammal skåpmat att prata om hans liksom gamla United-hat. Det känner ju alla till, och jag tror inte han sitter där med ett United-hat. Jag tycker snarare han har varit den som har varit det kanske mest balanserad i det här Ten Hag out. United har ingenting, allting är bara tur och individuell skicklighet för stunden. Och igår fick de ju bekymmer, för jag tycker i alla fall att räknar du bort matchminut, jag tycker inte det är så, man kan inte säga att det är från 40 till 88 att Liverpool äger matchen. Men Liverpool har väl kontroll över matchen, stora delar av det, men det är inte så att Liverpool är överlägsna och spelar ut United, det är det verkligen inte. Och på slutet tycker jag att Liverpool krymper och vi växer. De blir små framför mäktiga Stratford End. Det är verkligen känslan jag har. Vi går för det och de känns förvirrade och små. Och då efter matchen så försöker liksom Jonas Olsson förtvivlat. För det första ska man ju kolla på det här i efterhand och se att stämningen är en slags dyster stämning. Det är en chockad stämning i studion. Det är förmodligen för att alla manuskort har fått kastas ut och man får liksom, oj, hur ska vi tackla det här? Ljungberg börjar yra om att det är bra för Liverpool att åka ut för att de slapp en match mot Coventry. För att det skulle påverka deras jakt på ligan. Jonas Olsson pratar om att Liverpool är lite slitna i den här klassiken. Nu plötsligt är det en belastning i den här Europamatchen. Och Kitchi Kasslan vet jag inte vad. Hon sitter och får massa anrop i örat. Jag bara tyckte det var en tydlig bild av att de var helt säkra på i halvtid att det blir en slakt och det enda narrativet kommer vara när får Erik den här gå. Oj vad jobbigt det blev för dem. Och det stör mig när man... Ja, man ska kritisera en lag och spela dåligt, det tycker jag. Men den ingången de har haft där hela säsongen, det här tycker jag gav vatten på min kvarn att det finns ett narrativ.
Om du tycker att den svenska Viaplay-studion hade det svårt, vad tycker du om Jürgen Klopps intervju med danska Viaplay som följde därefter, som har fått rätt stor spridning på sociala medier nu?
Ja, egentligen borde vi lägga ut klippet här om vi kan få tag på det så att man får höra det och akta oss för rättighetsintrång eventuellt, eller så länkar vi till det på något sätt, men jag kan inte referera till det ordagrant, jag kan bara kommentera det utifrån det jag ser. Klopp gjorde väl säkerligen 17 intervjuer efter den här matchen. Han är frustrerad, han är trött, lack of energy som man brukar själv säga. Men i den här intervjun ser det ut som att han har duschat och tryckt på sig en keps ovanpå sitt vild ut ögonen och får en fråga om varför Liverpool inte kunde hålla intensiteten mot Manchester United. Och han blir galen och mer eller mindre idiotförklarar frågan och hasplar ur sig några snabba svar som är jättefräna och syrliga. Och så kommer det en följdfråga. Okej, så det har varit för mycket matcher då. Och då tappar han det helt och liksom vill ha det till, börja angripa den danska reporten, tror jag det är, kring huruvida hans form, shape, vilket jag tolkar som fysiska form, att han är out of shape, och så lämnar han intervju. Det är, en del säger att men han har precis förlorat en match, det är klart att han får reagera så. Jag tycker det är ruskigt oprofessionellt att stå i ena veckan och bara glänsa och allt är så jävla mysigt och all these kind of things som man brukar säga 100 gånger och nu så tappar han det helt av två vanliga frågor. Patetiskt.
Ja, men jag hör dig. Jag tycker att det är, jag såg det kort och det är oprofessionellt. Det jag kan bara kontrastera med, när jag letade efter det här klippet så hittade jag typ fyra andra postmatch-intervjuer med Jürgen Klopp som han skötte exemplariskt. Och jag vill inte gå i hans försvarställning här, men jag tittade på dem och bara så här, fan, det var inget fel med den här. Så jag kan väl ha viss sympati med att när man har förlorat en sån här match att det är mycket känslor och att det ibland blixtrar till lite. Och på ett sätt kan jag också ärligt känna att det är lite befriande att fan, låt känslorna vara. Det är väl underhållning på något sätt. Så länge man inte sårar någon eller beter sig jättedåligt, tycker jag. Fan, låt det vara lite känslor.
Ja.
Succésegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här. Ole Gunnar Solskjærs långkörare till intervju har fått överdrivet stor uppmärksamhet. Och jag ska vilja erkänna att anledningen till att vi väljer att benämna den på det sättet är väl delvis att vi bara vill ha en inkörsport till att prata om intervjun i helhet. Men jag tycker verkligen också att den har fått för stor uppmärksamhet. Och för att bara måla upp den bilden och förklara varför jag tycker det, så tycker jag det blev ett ganska slående exempel här. Inför podden när jag och Micke skrev om vad vi skulle köra för typ av påstående till just den här Talk of the Townen, och vi sitter och funderar där på vad, alltså vad sa han egentligen, Ole? Och det absolut, det går att prata om det här med att eventuellt McTominay och Rashford har sagt att de inte vill spela för honom. Det finns någon Ronaldo och det finns någon Sancho-del. Men det finns ingenting som riktigt så här, var det 2 veckor senare, någonstans där satt sig på näthinnan och man känner att det här var sprängstoff, utan det var liksom intressant men inte så mycket mer. Och samtidigt har det blivit en sån jäkla liksom uppmärksamhet på den här intervjun på ett sätt som inte jag riktigt personligen förstår. Det kan man tycka vad man vill om, men det var i alla fall ingången till att vi valde att kalla det så här. Vad är din helhetsbild kring detta, Gustav, och kring Solskjærs snack med Gary Neville och gänget?
Ja, det är intressant. Jag tror att jag satte mig med popcornpåsen och tittade på det här och kände att det här ska bli spännande. Och tyckte att det var bra. Underhållande, det är bra snack. Man ser också hans dynamik lite med Gary Neville och Roy Keane framförallt. De är goda vänner. Så det var bra content. Och sen så är jag jävligt, liksom, jävligt gemytlig. Jag saknar honom. Jag saknar Solskjær. Liksom. Jag tyckte att det är jävla bra kille på alla sätt. Men sen, precis som du säger, så man kommer ju därifrån, det är inget sprängstoff direkt. Och det är inte hans fel, men det är väl faktum är att han gjorde ju en intervju med The Athletic, va? Det var väl någon månad sedan. Då det känns som att allt det här sades, mer eller mindre. Och den var väl, eller skulle väl i så fall vara lite mer sprängstoff. Och jag vet inte vilka grejer man kom ifrån. Varken den eller den här tv-intervjun som man inte redan visste sedan tidigare. Mycket svaga psyken, mycket kappvändare, svag trupp mentalt bitvis. Som när det börjar gå lite motigt så är det jobbigt att få dem att göra jobbet. Och det är väl liksom det. Sen har vi, det var väl intressant att höra Jude Bellingham berättelsen om att han var och besökte United och att man slog på stora trumman och hade alla klubblegender och Ferguson där och gjorde så gott man kunde. Men att han hade redan bestämt sig vad han ville. Erling Haaland, hur Solskjær hade flaggat den tidigt och att det fanns en release-klås i, hjälp mig nu, vad fan var ni för Red Bull? Var det Salzburg eller vad var det?
Salzburg,
20 miljoner eller 25 miljoner euro som han hade ringt till United och sagt, ta honom bara liksom. Det är så här, det finns en klausul där. Det är lite sprängstoff. Men annars så tyckte jag inte att det var så jättemycket. Mer än att jag bara kommer ifrån där och känner att, som sagt, där, men jag saknar honom. Jag tycker han var ett superproffs. Jag tycker att han inte fick riktigt respekt för bitvis. Alltså bra matchplaner. Att vi var svårspelade mot många motståndare. Och vad han gjorde med en helt jävla sargad trupp som var körd i botten från José Mourinho. Men ändå att han lämnade vid rätt tidpunkt för att den svaga truppen mentalt slutade springa för honom. Så fanns inget annat val. Så det är väl typ där någonstans jag landar.
Micke, om du får pinpointa någonting från intervjun som du vill prata lite extra om, vad tycker du är mest intressant?
Nej, men först ska vi säga att vi har ju fått en hel del propåer från lyssnare som vill att vi ska bena ut den här. Och ja, alltså jag delar ju Gustavs syn och även din syn där, att det var ju mysigt. Och sen blir det lite så, själva nyheten är väl att han sitter och pratar om sin tid i United ganska nära inpå att han har varit där, och The Athletic-intervjun har ju redan krattat för det, så att där försvinner ju sensationen. Det jag läser av är väl resonemanget lite delvis Gustav är inne på, att han innan han börjar träna United flaggar Haaland
Och sen är det lite för sent eller för dyrt. Eller beror på hur man ser det. Det var väl så jävla dyr var väl inte Haaland från Dortmund. Men då, då verkar det
som att... Agentpengarna var väl typ lika mycket som de där 60-70 miljonerna. Tror jag,
var så,
lika mycket
så var det väl. Men han sa ju å andra sidan att Alf Inge med en liten sned blick till Roy Keane inte var något hinder på Molde-tiden om man säger så. Så att, det jag menar vill komma till är väl att, sen då så vill han ju ha det till att han hade någon slags final say på Ronaldo som serverades under näsa på honom. Det var inte så att Ole ringde runt och sa till scoutingen att nu ska vi ha Ronaldo, utan det blev ja, han fick den bara serverad och han valde att tacka ja, för det gick väl inte att tacka nej mer eller mindre. Så jag vet inte, mitt resonemang kring det här blir väl att vilken tyngd hade Ole egentligen i United? Hur mycket hade han att säga till om, till skillnad från Ten Hag? Jag tolkade som att det var ganska lite att säga till om. Och även om det värvades så kan man ju fundera kring hur mycket var det att Ole är den här strategen, eller hur mycket är det att Ole är den goa killen som såg till att föra tillbaka United-andan till en sargad trupp. Jag landade i det sistnämnda. Och därför tycker jag så här, de som kastar Ole under bussen och säger att han är helt värdelös som tränare, jag tycker det är för hårt helt enkelt. Men samtidigt så är han ju ingen Pep Guardiola heller.
Nej, men verkligen. Om jag har sett att många har tagit in oss att vi bör prata om just där, den här biten där han pratar om sin sista match mot Watford i omklädningsrummet i halvtid, där han mer eller mindre pratar om att han nämner att så här, vilka vill spela för mig. Det är väl typ det som är, jag minns inte exakt hur Ole förklarar det, men det är väl det som det mynnar ut egentligen.
Han bad dem räcka upp handen va, om det var någon i halvtid. Han sa att det här blir nog min sista halvlek. De låg väl under med 3-0, eller vi låg under med 3-0, var det så?
Ja, det var ja.
Och då var det var väl två spelare framförallt, eller som på, ja, det, i och för sig, det här är ju en koppling vi gör själva då, för vi har gått och tittat tillbaka på vilka spelare blev utbytta i halvtid då, så vilka kan ha räckt upp armen, och det var McTominay och Rashford va, eller?
Det var de som blev utbytta, men det, jag, om inte jag missminner mig, så det var som historien förtäller väl inte om det är så att han har sagt vilka vill spela för mig. Och så sitter Martial och någon mer som blir inbytt, jag minns inte, det är två som byts in i alla fall. Och att Martial vill spela för Ole, det kan man förstå med tanke på att hans absolut bästa tid i United var under Ole, och att han liksom vill komma in där, det kan man förstå i så fall. Så det, är väldigt, alltså det blir ofta en stor fultolkning, och det är ofta så det funkar. Jag har respekt för det, men jag tycker man ska vara försiktig med att kasta för mycket skit på Rashford och McTominay i det här fallet, där folk säger att titta, de brinner inte för United. Jag vet inte om så här, alltså matchen igår visar väl om något att det här är två killar som bryr sig om Manchester United mer än väldigt mycket annat, kanske någonting alls i världen. Så jag tror inte man ska liksom läsa in för mycket i det, utan se det för vad det är. Och jag tycker att hela, som ni har sammanfattat rätt fint, att, och Micke sa det väl, att Ole Gunnar Solskjær, han var inte tillräckligt bra för att träna Manchester United, ett Manchester United som har ambitionen att vara bäst i världen, men han får för mycket skit för sin tid, och jag saknar honom som person liksom i Manchester United, och det är väl framförallt det som du sa Gustav, att det är det man tar med sig allra främst.
Verkligen, jag tror att, men till ursprungsfrågan, så det har nog fått lite för stor uppmärksamhet. Det var nog inga riktiga bomber här som släpptes, men lite underhållning.
Mason Greenwood är tillbaka i laget efter säsongen, och jag tänker att du ska få börja, Micke, för jag har sett att det är ni som har reagerat på att du i två poddar ganska nyligen och tätt in på varandra har svarat lite olika på den här frågan, så red ut saken lite. Vad tycker och tänker du kring Mason Greenwood-fallet?
Ja, med risk för att röra upp lite damm då, så jag har väl svarat det jag tror, och jag tror faktiskt att får vi inget vettigt bud på honom, då tror inte vi rear bort honom. Så att jag tror att det gick väl något rykte här nu. Jag vet inte om jag ska ta det på en nypa salt, att det hade varit någon poll i omklädningsrummet om huruvida det var okej att ta tillbaka honom. Det tror jag inte ett dugg på. Det är nog bara bluff och båg det där. Men jag tror att man gör en ordentlig utvärdering baserat på om inte Barcelona slänger upp då det vi vill ha för honom. Men tillbaka till om jag vill eller inte. Jag ställer mig mer neutral, tror jag, än säkerligen många i den här podden. Jag tycker ju att det är en förbannat bra fotbollsspelare, och jag står fortfarande fast i att vi har en lagstiftning. Det finns ett rättsväsende att ta ställning till. Så jag hade inte gått under om han kom tillbaka. Och jag tror faktiskt att det är procentuellt är 50-50 att han gör det.
Det känns ju som att vi, alltså jag tror att ni som har följt oss ganska länge har förstått vad alla står i liksom ringhörnan och vad man tycker kring Mason Greenfallet i sig. Jag är väldigt tydlig med att jag inte vill se honom i Manchester United igen alldeles oavsett om det finns en öppning till det. Jag tror inte heller att han kommer komma tillbaka oavsett hur bra han presterar, för jag tror att det är att klubben har för mycket att förlora på det, att det är bättre att se det som ett avslutat kapitel och att hitta en lösning på att sälja honom, och då kanske man får sälja honom för lite mindre än vad man eventuellt värderar honom till. Men jag tror också att det kommer bli så i slutändan. Gustav, vad tycker du och vad tänker du kring Mason Greenwood?
Nej, men jag tror som du säger, känns som vi har avhandlat det här i ännu längre segment, så jag ska försöka att inte upprepa mig för mycket. Men jag tror att om man håller isär två olika frågor, då har vi dels spelaren, fotbollsspelaren Mason Greenwood, och så potentiellt personen då. Och fotbollsspelaren kan jag väl ha ganska starka åsikter om, och jag tycker att spelmässigt är han absolut tillräckligt bra för att vara en del av den här truppen. Hade absolut inte varit aktuellt att sälja honom eller göra sig av med honom. På det jag har sett i alla fall, och en spännande talang, så där hade han ju absolut kunnat tillföra den position han är på också. Det är ingen snack om det, han har gjort 8 mål, 5 assist på 25 matcher och sådär, borta i Spanien. Så det hade vi gärna tagit. Personen Mason Greenwood, så ställer jag, som jag har sagt tidigare, bara ett stort frågetecken. Jag vet inte, och jag tycker att när jag går in och försöker mikroanalysera spelare baserat på små fragment av vad man har sett och hört eller vad som liksom läcker i nyhets, känner jag, jag kan inte döma spelare på det sättet, för visat sig efter att liksom klubblegender som jag har sett upp till under hela min uppväxt har varit kvinnomisshandlare eller köpt prostituerade eller haft otrohetsaffärer med sina syskons fruar etc. Så det är så här, jag tror att det händer så jävla mycket skit under ytan bland de här personerna att jag känner att jag kan inte lägga så stor vikt vid det och landa då mer i Mickes ringhörna här, att det är ett rättsväsende även om man har blivit dömd, och alltså typ Chad Evans-fallet, jag vet att det här kanske är ännu mer kontroversiellt, har man suttit av sin tid, och det gäller typ alla yrkesgrupper för min del, så känner jag att ja, då bör man få en clean slate och en chans. Sen så om det går emot klubbens värderingar vad man har blivit dömd för och att man då inte ska vara i en klubb eller på en annan arbetsplats, så är det upp till klubben att bestämma. Så jag tror att jag landar i att jag litar på att Ratcliffe, nya ägarna och nya sportsliga ledningen tar rätt beslut för United. Och sen om det är att sälja honom, absolut, jag har inga problem med det, eller att ta kvar honom, så känner jag också att jag kan vara öppen för det. Men jag tror också lite som Micke att jag tror inte man rear ut honom eller skänker bort honom gratis. Man ser så pass stort värde i honom att det ska vara, man vill ha en finansiell betalning för honom i så fall.
Vi ska koka ner det till ett svar på själva påståendet, där vi lägger känslor och åsikter åt sidan och bara säger vad vi tror att det slutar i. Mason Greenwood är tillbaka i laget efter säsongen. Ja eller nej, Micke?
Ja.
Gustav?
Ja.
Och jag säger nej. Veckans townhall där ni kära lyssnare får vara med och tycka till ordentligt i våra sociala kanaler. Den förra veckan löd den så här. Vilket lag skulle göra minst ont om de vinner Premier League? Där blev resultatet följande. Arsenal 45,7%, Manchester City 52% och Liverpool 2,3%. Gustav, du som inte var med i avsnittet där, vad blir dina reaktioner på det resultatet?
Att jag satt och somnade till, att jag hörde inte vad du sa. Vad sa du? Jag satt och tänkte,
herregud.
Jag tänkte på någon
annan. Ja.
Förlåt.
Jag klipper inte. Jag säger bara Arsenal 45,7, City 52, Liverpool 2,3, så över 50% svarar City.
Men därför hade jag hört att du tog dem inte i liksom storleksordning där. Arsenal 45, City 52. Ja, nej, men det, jag är inte jätteförvånad över det. Ja, som sagt, det känns som att vi nästan la ut det här i början av segmentet. Att det finns starka åsikter. Det finns lite tydliga klyftor här mellan hur man ser på de olika klubbarna. Så jag är inte jätteförvånad över det. Jag har själv personligen ingen jättestark åsikt, mer än att jag inte gillar Qatar-pengar, att de ska vinna någonting. Så säger jag inte mer än så. Qatar, säger jag. Abu Dhabi-pengar menar du.
Om du skulle svara på själva påståendet då, vilket av de här lagen hade gjort minst ont för dig om de vann Premier League?
Arsenal.
Då har vi rätt ut det. Vi kliver vidare med veckans townhall, och den lyder så här. Manchester United spelar Champions League nästa säsong. Och det var ju du inne på där, Gustav, tidigt i avsnittet här, att det blev en rätt bra helg för United om man ser till Premier League-matcherna och hur det gick för konkurrenterna. Det blev 1-1 i West Ham's match och Fulham i din match mot Tottenham vann de med 3-0 till slut.
3-0 vann de till slut. Körde över Spurs.
Så är det, och det lämnar tabellen i ett skick där Aston Villa på fjärde plats har 56 poäng på 29 matcher spelade. Tottenham på femte plats har 53 poäng på 28 matcher. United har också spelat 28 och har 47 poäng. En hängmatch där som kan att man tar in på Aston Villa helt enkelt, och i övrigt har United 47 kontra Tottenhams 53. Det är förutsättningarna. Löser United en Champions League-plats med detta? Och till saken hör ju såklart också att en femte plats ser ut att innebära Champions League också i dagsläget, så är väl det vi får förhålla oss till. Vad säger du, Gustav?
Ja, men precis. Du säger den bra caveaten där. Vi får förhålla oss till att vi tror att det blir en femte plats som ger Champions League-plats. Om det gör det, jag tror fan att de kanske kan göra det. Alltså, jag har slagits för det redan under en längre period när vi har skrivit av oss själva här efter ett par dåliga insatser de senaste månaderna. Men jag tycker ändå att man ser klara brister i Aston Villa och Tottenham. Och det är nu det liksom är lite squeaky bum time här i slutet av ligan, om man börjar se att det kanske faller ihop lite. Tottenham såg jättesvaga ut mot Fulham. Vi vet att de har höga högsta nivåer och kan slå till. Aston Villa kan vara jättebra bitvis, men såg också riktigt dåliga ut mot West Ham tycker jag. Det var att de kom undan med blotta förskräckelsen där, skulle troligtvis ha förlorat den matchen. Och jag ser ingenting som tyder på att de skulle gå rent här. Om man tittar spelschemat lite så kan vi konstatera att vi alla har ganska mycket tuffa matcher kvar. Uniteds tuffaste matcherna på pappret då är Arsenal, Chelsea och Liverpool. Så två riktiga topplag, och så Chelsea som man aldrig vet vad man får. För Tottenham så har man Liverpool, Arsenal och City. Så det är ju liksom tre svåraste möjliga, plus att man har en Newcastle-match där inne också. För Aston Villa så har man City, Arsenal, Liverpool och Chelsea. Så det finns ju ett par landminer där, minst sagt, där det skulle kunna omfördelas ganska mycket poäng. Så jag tror att jag sa det i någon X här för en vecka sedan eller två. Jag tror att om vi tar 20 poäng på de här sista av 30 möjliga här på slutet, så tror jag att det räcker, och jag står fast för det, och jag tror att vi har möjlighet att göra det. Så jag tror att vi tar en Champions League-plats på kanske till och med fjärde plats, fjärde eller femte plats.
Känns som att det är fel person egentligen att ställa den här frågan till Micke, men är Gustav för optimistisk här efter gårdagen?
Ja, den frågan ska vi nog alla ställa oss, men jag är ju känd som optimist. Jag tror någonstans innan fulla matchen där vi torskade så sa jag att United är 25% chans, och egentligen borde jag svara det är samma chans, och det är inte så stor chans, men det som har ändrats är att Tottenham fladdrar, och framförallt att Aston Villa tror jag har en genomklappning i sig, och det bygger jag inte bara på att de har varit ojämna, utan det är väl mer att man ser att han Unai Emery börjar tweaka lite i sin laguttagning, och det är aldrig bra när han släpper sitt koncept. Så att jag ser att vi kommer gå om Aston Villa, och går vi om Tottenham så är det bara en bonus, men jag ser det framför mig att vi kommer ta betydligt fler poäng än vad Aston Villa gör, och då kommer vi igång. Så ja.
Om jag för en gång skulle kasta bort de här kritiska korten och rida på solskensvågen efter igår, för det är ett sånt avsnitt, då känner jag också att så här, United har fler spelare med, fan vad sjukt det låter att säga det också med tanke på den här säsongen där det har varit rätt ryggradslöst periodvis också, men United har fler spelare som är vana vid den här typen av pressade avslutningar på säsongen. Jag tänker framförallt på Varane, sen har Casemiro varit liksom vad han har varit, men han har den erfarenheten som han kan bidra till truppen, kanske gärna hellre från sidan av än i en startelva för min del. Men, och sen har vi liksom ett par spelare till som har spelat mer större matcher än vad Tottenhams och Aston Villas diton har, och jag får en magkänsla att det kan väga rätt tungt ju närmare slutet på säsongen vi kommer, desto tajtare blir det i tabellen, desto mer de här lagen har att förlora plötsligt när de inser att United kanske kryper närmare och närmare. Jag ska villigt erkänna att jag inte alls är bekväm med liksom sättet United har spelat på under säsongen, och att det mycket väl kan komma ett bakslag här efter den här liksom, glädjevågen som vi fick erfara igår mot Liverpool och dagarna efter. Men känslan är att om United bara kan bita i här nu och egentligen oavsett hur man spelar ta de här poängen som krävs, så tror jag att ju mer pressat det blir, desto större chans är det United i kampen om topp 5 som det blir numera då.
Jag håller helt med. Även brasklapp för att en del skador lite i Aston Villa nu och spelar även på två fronter, spelar i Europa och verkar ta det ganska seriöst. Och det är svårt, det har vi sett med Newcastle när de skulle balansera Champions League och en tunn trupp och hur det går för dem i ligan i år. Och som du sa, att när Emery börjar tweaka lite och kanske tveka kanske också än mer på exakt hur han ska ta hand om den här truppen som är ovan och fightas på det här sättet vid den här tiden av säsongen, rent krasst, så tror jag att United har klar fördel där. Så jag håller helt med.
Det finns ju också ett dubbelhinder här då, där United de två närmsta matcherna möter Chelsea borta och Liverpool hemma. Micke, vad krävs i de två matcherna för att United ska ha den där chansen att knipa en Champions League-plats?
Det är lilla Brentford först. Men sen kommer Chelsea och Liverpool. Det är klart att det avgör ju. Den veckan avgör allt för United, tror jag.
Brentford borta först, det stämmer.
Ja, vi behöver ha 6 poäng med oss in där innan Liverpool-matchen, tror jag, för att vi ska kunna hålla den här positiva nivån. Annars så tror jag det blir lite tufft om vi skulle liksom gå förbi den veckan med typ så här 3 poäng eller någonting. Då går det inte.
Och mot Liverpool så startar vi Amad och så väcker det obehagliga minnen i alla Liverpool-spelare och så vinner vi den och bara farten.
Han är tillbaka från sin 3 matchers avstängning lagom till Liverpool-matchen.
Får han inte bara en?
Nej,
en match.
Ja, det får
Och vi avslutar med röstning såklart i gruppen. Gustav, Manchester United spelar Champions League nästa säsong. Ja eller nej?
Jajamän.
Micke?
Jajebus.
Jag svarar faktiskt nej.
Men vad tråkig du är. Boo.
Om med det sagt så måste jag verkligen pisa. Jag ska iväg och spela lite sport. Jag spelar badminton här grabbar och jag har verkligen bråttom för den börjar om 17 minuter. Och med det sagt så bommar vi och hinner inte med att ta upp alla lyssnarfrågor. Och det ligger helt på mig. Skicka all skit och kritik till mig och ingen annan. Samtidigt ska jag fjäska för att säga att vilket jävla superengagemang vi har fått här på inlägget om inspel till det avsnittet. Jag hoppas att vi har svarat på mycket redan i avsnittet och ber om ursäkt en gång till för att jag behöver göra så här, men träningen är fan viktig för mig just nu.
Jag känner att jag behöver kommentera det. Jag känner att jag ska bara plocka upp min haka. Så du ska spela badminton. Alltså är det någon, så här, är det någon grillfest hemma hos din mamma i trädgården eller man ska, vad är det här för någonting liksom, hålla på att spela badminton? Vad är det för sport?
Jag har inte kommit till England än, men det är jävla sköj faktiskt att slå på jävla fjärden. Jag gillar racketsporter och är tydligen jävligt bra på det också, så får det bli.
Du har en inneboende kines i dig, har du det?
Oj, svepande strukturell inställning där bortifrån.
Jag är jättebra på badminton, det har jag sett.
OS. Indonesien är bättre.
Ja, Indonesien är de helt otroliga.
Vi släpper iväg det då.
Det gör vi. Tack Gustav och tack Micke, men framförallt tack alla kära lyssnare i vanlig ordning. Följ oss jättegärna på sociala medier, där heter vi Unitedpodden. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Ta hand om er.